Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt.
Ja, men vad roligt. Vi ska prata om, vi Anna och jag ska prata med Mikael Lundström idag. Som är en otroligt engagerad samverkansledare bland annat. Vi har ju träffat dig en annan gång bara. Och då insåg vi precis efter mötet bara, vi måste göra en podd med Mikael. Och det var, alltså nu säger jag bara lite kort om vad liksom, bara så att lyssnarna får liksom lite bild av vem du är. Så är du ju en, du har ju jobbat som samverkansledare i stora bygg- och infrastrukturprojekt bland annat. Men du har också erfarenhet från krisledning och säkerhetsbranschen och du har jobbat inom Försvarsmakten och inom näringslivet och gjort massa olika saker. Har utbildat dig i massa olika metoder. Så, men framförallt så var det väl det som vi tyckte att vi liksom blev så, vad ska man säga, fångade av dig var ju ditt engagemang för samverkan. Och liksom att du vill sprida kunskap om det här också. Så vi ser jättemycket fram emot samtalet med dig. Och vi tänkte faktiskt börja med frågan, eller så här, är det något mer du vill lägga till om dig själv? För våra lyssnare eller för oss, någonting mer som jag inte nämnde nu om dig?
Nej, jag tycker ni täcker in det jättebra. Det räcker för oss, tycker jag.
Ja, vi kommer säkert komma in lite på mer erfarenheter och så i samtalet också. Men vi tänkte att vi börjar med öppningsfrågan eftersom det är just du och ditt engagemang. Så frågar vi, varför är ditt engagemang så starkt för samverkan som arbetsform? Liksom?
Ja... Varför är det? Ja, jag skulle spontant vilja säga att det är flera olika, det är inte en anledning. Men några av grundbultarna i mitt driv och engagemang är nog att min bakgrund och min yrkesverksamma del i livet har tursamt handlat om, eller jag har haft förmånen att få vara verksam i väldigt högeffektiva och en stor del av livet till och med väldigt högpresterande team. Dels har jag fått förmånen att ingå i sådana team och enheter under flera år och jag har också haft förmånen att få utbilda och utveckla sådana team och ledare som ska vara funktionella i krävande och extrema miljöer både nationellt och internationellt. Och det har ju gett en bild av att oj, kan man prestera och uppnå så här bra resultat tillsammans? Kan man trivas och känna sån här stark trygghet tillsammans? Kan man kommunicera så här rakt och tydligt och få utan att någon känner sig kränkt eller stött och bara tydligt blir effektiva? Kan man mötas kring commitments och spelregler som är viktiga för allihopa som gör att alla känner sig trygga och trivs? Och presterar ofantligt bra och kan vara sig själv fullt ut. Den tänkte jag aldrig på då. Utan det är bara reflektion efteråt. Hur funkar det där? Och det är framförallt åren i Försvarsmakten. I tre olika enheter där jag jobbade. Som var väldigt prioriterad och väldigt dedikerad personal. Som gav mycket av sig själv. Och det var väldigt, väldigt så fina relationer. Och tydlig kommunikation. Och ett samarbete som var äkta och liksom, ja, men genuint. Och det där har burit med känslan om att få verka i sådana team. Och sen när jag kom till näringslivet där jag var i 13 år så, eller som anställd i 13 år, då hade jag först en roll som koncernsäkerhetschef baserat på att jag hade jobbat på Försvarsmakten och jobbat mycket internationellt. Och det resulterade då i att jag ansågs lämplig för det. Och, men ju längre tid jag jobbade i den koncernen som hade en otroligt tydlig agenda mot att skapa en genuint bra och hållbar företagskultur. Där fokus var mycket på ledarskap, relationer, kommunikation, företagskultur. Och då kickade jag igång liksom, när jag insåg, dels hade den bakgrunden jag hade med att jobba i välfungerande team, men också få se att det finns bolag och verksamheter som är otroligt seriösa i att skapa en tryggt och bra ledarskap och medarbetarskap. Och det resulterade sen också efter ett många års genuint företagskulturarbete att hela koncernen utsåg till Sveriges bästa arbetsgivare både 2019 och 2020. Mm. Och med de sakerna vi jobbade med tillsammans med det jag hade mitt bagage, så insåg jag att det här är liksom, det är det här som är bra grejer. Mm. Och sen i den anställningen så fick jag också förmånen att gå en samverkansledarutbildning där de ville att jag skulle kunna användas som det. Och det kickade igång mig jättemycket. Och framförallt när jag märkte sen vad blev responserna i projekten. Både ekonomiskt och interpersonellt. Liksom, hur beskrev chefer, ledare, medarbetare från yrkesarbetare till tjänstemän. Hur beskrev de effekterna av. Och det gjorde jag liksom att min känsla blev gud, det här vill jag jobba mer med och ägna mig åt i mycket större utsträckning. Så ja, det blev ett långt svar, men det är väl liksom lite bakgrunden till drivkraften att vilja unna andra att få uppleva det här genuint starka, fina samarbetet och lojaliteten mot varandra, att man bryr sig om varandra och samtidigt som man ställer krav på varandra, ohyggligt tydliga och stora krav, men med trygghet och samarbete som gör att det blir bara en stimulans. Mm. Så det kombinerat med ett modernt ledarskap, med en hållbar företagskultur, ja, men det fick ju med det som, det är ju precis vad jag tycker samverkansprojekt handlar om. Vi har ett avgränsat mål, några år eller månader med en påse pengar, och så ska vi skapa värden och helst mervärden då, både organisatoriska och ekonomiska mervärden. Och det, ja, vad kan vara mer meningsfullt än att bidra till att människor får det bättre och att vi hittar former att skapa saker i samhällsbyggnad eller vad det än är för någonting som gör att vi får mycket pang för pengarna, att vi är ekonomiska och att vi skapar synergier som gör att 1 + 1 inte blir 2 utan det blir 5 eller 7 eller 9, alltså så här många multiplade bonuseffekter som är positiva. Det är det som eldar igång mig.
Så mycket också liksom din erfarenheter av när det funkar, låter det som.
Att, ja, ja. Men ja, jag får gåshud bara på armarna när jag tänker på hur är känslan när man är i sådana team och under flera år upparbetar liksom den känslan, den tryggheten. Det gör jag unnar alla andra människor det. Kan jag bidra till att alla kommer närmare där, då känner jag mig glad och lycklig.
Men vad spännande, vi får komma mer in på det också, det här med hur skapar man just den här, det här som du då beskriver när du får gåshud. Men jag tänkte att vi ska också, eftersom vi är också nördar på samverkan. Och jag tänker, nu får du berätta varför ditt engagemang är så stort. Jag frågar dig också, Anna, varför är ditt engagemang så stort? Vi brukar inte prata om det kanske. Vi pratar om att vi har ett stort engagemang, men inte varför heller.
Ja, varför är det så stort? Men jag ser det väl som en, alltså samverkan i sig som en väldigt, väldigt viktigt arbetssätt på något sätt. Men dels liksom kring alla samhällsfrågor. Jag tänker det finns kanske inte en enda samhällsfråga som inte kräver liksom samverkan mellan olika kunskapsperspektiv och organisationer. Och sen också, så dels är det ju att lösa utmaningar liksom över gränser. Sen också det här potentialen också. Jag tänker liksom den här förnyelsemöjligheten när olika perspektiv möts. Som man kanske inte ens vet innan vad som kommer uppstå. Om till exempel ett företag möter en akademisk institution eller vad som helst. Alltså nya möten som man inte egentligen kanske kan förutse vad som kommer hända. Så jag tror ju också liksom effekterna kan ju bli väldigt stora när vi lyckas samverka både internt i en organisation men också externt liksom mellan olika parter, att vi kan uppnå så himla mycket mer. Och det är väl det där som du sa liksom, att 1 + 1 blir 5 eller 8 eller vad det blir. Men sen också är jag ju väldigt engagerad liksom i att utveckla själva arbetssättet, för att det inte liksom alltid räcker med att vi möts mellan de här perspektiven, utan att det är ju häftigt det här om vi kan få och till arbetssätt som gör att vi kan ta tillvara den här möjligheten. Så det är väl där liksom som engagemanget ligger också. För det finns ju väldigt mycket kunskaper och klokskaper hos olika personer och i olika perspektiv. Och hur kan man få ihop de här klokskaperna? Så det är väl det, lite kort. Mm. Du då, Carolina?
Mm. Ja, men jag tror att jag... men just nu så tycker jag att... Känner jag mig nog väldigt engagerad också på grund av liksom världsläget och det som, ja men som jag kanske upplever som lite dystert just nu på ett sätt. Men att det är liksom så väldigt polariserad ofta. Det blir liksom, vi har ju det här, nu säger jag det eftersom ifall någon lyssnar på den här podden om 10 år så är det ju nu. Det är ju liksom kriget i Ukraina, det är massa... uppbyggnad av civilförsvaret, det är väldigt mycket så här, den terminologin liksom, att vi ska rusta oss nu i Sverige och ja men ja, sen kriget i Israel mellan Israel och Palestina, det är liksom, det är mycket som är så svårt att prata om på ett sätt, eller som jag känner att vi har det, ibland kan jag bli liksom lite vad ska man säga, negativ. jag tycker det är svårt ibland att liksom vara hoppfull i det när jag ser hur vi pratar om vissa av de här sakerna just nu och liksom att det är så svårt att ha en mer differentierad berättelse eller mer ja, djupare samtal eller vad man ska säga. Och då kan jag ju tycka att samverkan som arbetsform och eftersom det ställer så höga krav på det här samspelet och hur vi pratar med varandra och liksom att vi, då kan jag ju känna att åh, gud vad skönt det skulle vara om flera kunde förstå möjligheterna att liksom prata med varandra på andra sätt. Mm. Så det är väl, just nu känner jag mig engagerad, väldigt engagerad i just det där liksom. Mm. Ja, sen är jag ju nördig då med också de här metoderna. Och det tänker jag också att vi kanske kan komma in lite på. Vad är det faktiskt för metoder som möjliggör saker? För det är ju vår erfarenhet att det finns metoder. Men gud vad svårt det är att hålla i sådana här samtal när det blir så mycket engagemang. Men ska vi, för att vi ska liksom, du hade ju en bra fråga Anna. Eftersom du sa att ja, men när vi sitter här och alla är så engagerade. Då kan det vara bra att bara... säga något om vad vi...
Ja, men kanske, vi vill säkert prata vidare, men om vi har ju ja, men 40 minuter på oss. Eller så där, vad, om vi nu är så engagerade allihopa, vad tänker vi skulle vara extra kul att prata om? Så om vi bara tar en runda på det också. Vad tänker du, Mikael?
Jag tänker så här att begreppet är ju känt. Och det finns väldigt många olika uppfattningar om att samverkan eller samarbete är bra eller mindre bra eller onödigt. Jag tänker inte att mitt intresse är så stort att uppehålla mig vid de bokliga definitionerna. Utan mer skapa en, kanske komma över en tröskel eller skapa en förståelse av att krångla inte till det eller gör de sakerna som är de absolut viktigaste. För jag upplever att det finns otroligt mycket litteratur, metoder, akademisk forskning och ofantlig källa av kunskap och klokhet som ibland i sin tillämpning gör det svårare än vad det borde vara. Vilket gör att man når inte den där kvaliteten eller effekten som man önskar. För att man krånglar till det eller man fipplar med fel saker. Så finger jag önskar så skulle jag vilja nå ut. För vi kan ju sitta och prata i dagar och nätter för att vi tycker det är intressant och nördigt. Men på 40-45 minuter så skulle jag vilja nå ut de lyssnare som tar sig tid för det här. Och sälja tanken av att fokusera på några få väldigt, väldigt givande och effektfulla saker. Gå all in på det och vänta med alla 54 lull-lull-teorier och modeller som finns som var och en i sig är helt fantastiskt och helt rätt. men taget ur sitt sammanhang och bara inputtat för att någon har lärt sig, någon konsult har lärt sig A, B, C, D, och så levererar man och säljer det istället för att skräddarsy och vad är det de här egentligen är betjänt av? Vad är det absolut viktigaste för att de ska kunna få igång ett bra samarbete?
Oh, vad spännande.
Och det har jag liksom valt att, trots all kunskap eller utbildningar och kurser och certifieringar och diplomeringar, så är min liksom tes. Och jag fick en fråga för några år sedan. Mikael, du som har jobbat med högeffektiv eller högpresterande team i en större del av ditt liv. Vad är grejen? Tala om, jag kunde inte svara på det. Men jag tyckte om frågan, så gick jag hem och fundera. Och började liksom så här, vad är det jag upplevt som gjorde att det var bra?
Mm.
Vad är det för någonting som jag ser i nationellt framgångsrika bolag och projekt? Och sen när jag såg hur det bara började växa ihop som en gemensam nämnare, så då zoomade jag ut och bara tittade internationellt. Okay, framförallt USA, England, Europa. Vad finns det i de här bolagen som är rejält framgångsrika?
Mm.
Ja, men då bara insåg jag att jag fokar på de här sakerna.
Ja.
Jag lägger fokus på tre tunga saker.
Ja.
Och ju mer jag gör det, så märker jag att det spelar ingen roll om det är en styrelse, en ledningsgrupp eller en projektorganisation på 40 eller 150 personer. Så är det samma saker som blir väldigt gångbara.
Vad intressant. Då kan vi komma in på de där tre tunga sakerna.
Gärna.
Ja, så vi bara tar då. Vad tänker du, Caroline? Det kan vara liksom extra kul att prata om när vi har den här tiden tillsammans.
Ja, men jag gillar ditt tänk, Mikael, med att liksom inte krångla till det. Det gillar jag väldigt mycket, för det har jag också tänkt mycket på. När man också nördar in sig, så kan det finnas en tendens att krångla till det. Vi krånglar ju till det med jättemycket, massa olika begrepp, och tycker det är kul. Men det är någonting med det där att göra det tillgängligt. Så det tycker jag skulle vara kul att prata om. Och sen tycker jag det skulle vara lite kul att prata om, eftersom du har erfarenhet både från framgångsrika organisationskulturer liksom internt inom organisationen, men också från då samverkansteams mellan organisationer, så tycker jag det skulle vara intressant att höra hur du ser på vad är gemensamma nämnare i det? Eller liksom, för vi möter ju så många organisationer också som måste samverka med andra. Och hur kan man, hur ska man tänka där liksom? För att rika organisationer också, för att bli bra i samverkan med andra.
Mm.
Så den skulle jag också kunna tänka mig.
Mm.
Och du då, Anna?
Ja, men jag blir ju jättenyfiken på de här två temana. Men sen tycker jag det skulle vara jättespännande om vi hann också komma in på, ja, men kanske dina lärdomar från kris- och säkerhetsbranschen. Jag tänker att det måste finnas så mycket lärdomar kring samverkan där också. Och kanske vad som blir specifikt också i det här med bygg- och infrastruktursatsningar. Bara lite sådär. Vad är dina liksom erfarenheter från de här sfärerna också?
Mm.
Det var lite spännande.
Mm.
Ja, men vad bra. Men då har vi ju några punkter. Men ska vi börja med dina, vad ska man säga, Mikael, det här. Vad är det? Vad är framgångsrikt? Vad fick du syn på när du frågade dig det liksom?
Jag blev nyfiken och hade gjort mitt tänk på den där frågan då, som jag fick av en bekant eller kollega. Och sen då blev jag så nyfiken. Det här vill jag prova. Och när jag provade blev det en sån rungande respons från den gruppen. Det kanske bara var tur och det var en maximal mottaglighet. Och så blev 1+1=3 eller 5 just där och då. Men det gav mig så här, oh wow, ja, men det här känns rätt. Och så har jag haft det.
Vad gjorde du?
Ja, så här, man kan säga så här. Det är inte slaviskt lika, men desto mer jag jobbar, desto mer uppdrag jag har, desto fler uppdrag jag går in i där det skaver och utmaningar som gör att de inte är där de vill vara, så blir det tydligt att de här sakerna är relevanta. När jag går in och hjälper redan framgångsrika och duktiga bolag eller projekt som vill optimera eller vidmakthålla, där ser jag att där är de här sakerna väl tillgodosedda. Så jag ser en tydlig korrelation på verksamheter som går bra och gör de här sakerna som jag nu driver.
Mm.
Och kontra när det brister och skaver och inte går bra, så är det total avsaknad eller bristande. Så för att inte köra en cliffhanger allt för länge här. De här tre sakerna som jag jobbar med. 1. Skapa goda och trygga relationer.
Mm.
ordentligt. Inte så här en 5 minuters check-in, utan så här lär känna varandra, inte titlar och CV utan som privatperson, kring intressen, personligheter, egenskaper, sårbarhet, så att vi lär känna människan, inte yrkespersonen. När vi stärker och skapar goda relationer, då kommer den psykologiska tryggheten. När den psykologiska tryggheten kommer, då vågar vi vara oss själva mer. Och då vågar vi vara kreativa. Och då vågar vi komma med crazy förslag och kreativa lösningar. Då törs vi ta initiativ. Då är det lättare att kommunicera.
Men hur gör du det, Mikael?
Genom att göra övningar. Ja. Övningar där de tvingas lära känna varandra. Mingelövningar. Personliga presentationer. Mingelövningar kring teman. Övningar där jag leder dem. Och samtalsövningar med dragning och dialog ibland. Jag kan bara lägga ut texten om det och berätta, alltså, det finns ändå hur mycket övningar som helst, men det behöver inte vara så avancerat, utan ta tid och vara nyfiken på varandra och våga öppna upp sig. Så goda och trygga relationer, och det inkluderar då också ledarskapet. Då måste ledarskapet ha ett beaktande att mitt ledarskap ska främja goda trygga relationer. Det vill säga, jag behöver vara lyhörd. Jag behöver vara stödjande. Jag behöver vara tydlig med vad som är krav och mål och gränser. Och då skapas det en trygghet både med medarbetare och ledare. Så trygga relationer, nummer ett. Nummer två, en öppen och tydlig kommunikation. Vi säger det som floskler. Men det är så vanligt att människor vågar inte säga vad de tycker och tänker. Man vågar inte prata om det som obekväm. Och då blir det en begränsning. För i alla projekt så uppstår det komplikationer och svårigheter. Och har man inte trygga relationer så kommer man inte att våga prata om det som behöver pratas om. För man är rädd att stöta sig. Man är rädd, det finns prestige, det finns ego. Och alla har sin livsryggsäck av prägling och så vidare. Så att främja och bädda och tydliggöra vikten av att vi behöver prata med varandra om allt som är väsentligt. Mm. Utifrån projektets, alltså grunden för all feedback, tänker jag, ska ju komma ur jag vill dig väl. Mm. Eller jag vill projektet väl. Så allt jag yppar och tar upp är utifrån att jag vill dig och mig väl i vår yrkesrelation. Och jag vill projektet väl. Då kan ingenting bli fel. Så i nummer två där med öppen och tydlig kommunikation, så är feedbacken ett viktigt verktyg. Feedback och feed forward, alltså boka framåt, inte bara prata och återkoppla, utan prata vad vill vi se, vad vill vi samla liksom intentioner, satsning, energi, engagemang i förriktning. Beskriv den konkret så att vi får en styrning mot de målen. I en tydlig kommunikation så innefattar jag också effektiva möten. För möten är ju kommunikation i allra högsta grad. Och jag blir bedrövad över att se människor som sitter 3, 4, 5 möten om dagen. 3, 4, 5 timmar om dagen. Och de är inte strukturerade. De är inte förberedda. Man kommer att parkera sin kropp och bara sitter av tiden och spontant pratar. Det finns ingen disposition eller begränsad. Det är oklart vem som leder mötet. Och alltså, sitter det 4, 5, 6 personer på de här mötena 4 gånger om dagen, kostar 1 000 kronor per timme. Alltså det bara blöder pengar. Mm. När ett medvetet möte med några enkla strukturella punkter kring incheckning, struktur, agenda, vad är syftet och målet med det här mötet? Vad är det vi ska avhandla? Det finns en mötesagenda där det finns en disposition. Vi har en intro, check-in under 5 minuter. Vi har en beskrivning av caset som vi ska ha möte om. Och sen så har vi möte, liksom jag bara hittar på det, men en runda där varje person har 3 till 5 minuter, kanske beroende på totala mötestiden. Där man lyssnar på varandra, där den kollektiva intelligensen får sin plats. Det blir en inkludering, det blir ett engagemang. Det är också krav på förberedelse. Så när jag sitter och ska ha en dragning, då är jag förberett. Så jag inte sitter och spontanpratar, utan jag vet vad jag ska avhandla på 3 minuter. Så att det blir tydligt, kärnfullt och intressant. För då är det högt fokus och hög närvaro och liksom intresse. Vilket gör att möten som tar 1,5-2 timmar, det kan ta 1 och 15.
Mm.
Så Så multiplicerar det gånger 6 personer, gånger 4 möten samma dag. Alltså det blir både tid och pengar. Och så sitter alla och säger, jag sitter på så mycket möten så jag hinner inte med att sitta vid skrivbordet. Tänk att då frigöra 15-20 minuter på varje möte till tid vid skrivbordet. Eller gå ut och integrera med personalen. Manage by walking. Genom att integrera, genom att prata, genom att stärka relationer. Genom att visa att jag finns närvarande som chef och ledare. Mm. Så mötesstruktur och möteseffektivitet tycker jag är en viktig del kring tydlig och effektiv kommunikation.
Ja, och nu ska vi bara fråga Anna här. Anna har en fråga.
Nej, jag blev bara nyfiken för att det låter ju väldigt bra det du säger. Men ser du någon skillnad mellan liksom, vad ska man säga, om man styr ett projekt internt i en organisation eller om man ska styra det mellan många olika organisationer? För då är det ju inte alltid så... Det är inte alltid så lätt att vara liksom den här tydliga ledaren som sätter all mötesstruktur. Det är ju många liksom perspektiv på allting. Både på vad vi ska prata om och hur vi ska prata om någonting.
Ja, du beskriver ju svaret själv. Alltså det, när det är en isolerad eller en sluten projekt, oavsett om det är 50 eller 100 personer, då är det lättare att få en stringent och tydlig projektkultur eller möteskultur. Är man dessutom samlokaliserad på en gemensam etablering, alltså då det är en nyckelfaktor, ska jag säga, till succé eller framgång jämfört med att sitta splittat på olika delar och höras på telefon och mejl. Det blir jättesvårt att skapa de här trygga, goda relationerna. Kommunikationen kommer aldrig att bli så bra som när jag går 5 meter bort och kommer att prata mer spontant flera gånger om dagen. Är det stora organisationer som dessutom sitter grupperade med massa konsulter som inte knappt ingår i projektet mer än på deltid, då är det genast mycket, mycket svårare. Och då behöver man kompensera det genom en rejäl utbildning. Om projektet ska hålla på 3-5 år och det är flera 100 miljoner eller miljarder i kontraktsumma, då är det väl motiverat att avsätta tid och valsa runt. Ta 10 personer åt gången och kör liksom en roadshow under ett par månader och utbilda i effektiva möten. Och ta dem liksom i små grupper och introducera ett tänk eller ge ett verktyg, en lathund på hur man kan tänka när man planerar, genomför och medverkar i möten. Så kan alla oavsett roll bidra till att mötena blir mer fokuserade, mer spännande, mer intressanta och energigivande istället för tvärtom.
Men det är ju intressant att du liksom utbildar alla att också vara med på möten, tycker jag låter intressant. Alltså att faktiskt på något sätt också sätta spelregler då. För när vi har möten i det här projektet så har vi dem på det här sättet. Det är nog väldigt tacksamt, tror jag. Men det har jag aldrig hört talas om förut faktiskt. Att någon gör en roadshow och utbildar. Det låter ju väldigt...
Nej, och det är... Jag ska komma till det också. Så att inte bara snacka sönder. Utan det är någon form av pedagogisk förmedling också. Eftersom det är en podd. 1. Relationer. Goda, trygga. 2. Tydlig kommunikation. 3. Du sa ordet själva precis. Tydligas. Gemensamt överenskomna och kommittade spelregler. Kring beteenden. Inte ideala floskler, utan beskrivning på vilka kritiska, önskvärda beteenden vill jag se hos min projektorganisation och som jag själv vill bidra med. Så när vi tar där då 40 personer och mittar sig kring max ett A4, de här spelreglerna vill jag se och jag tycker att de här är viktiga kring samarbete, kring möten, kring kommunikation, kring engagemang, kring trivsel. Skriv ner 3-5 bullet points på varje sån rubrik. Då har vi skapat de här 40 eller 50 personer som ska jobba tillsammans. Har beskrivit den önskade projektkulturen. Som jag kan trycka upp i fejan på varenda person efter 2 veckor eller 3 veckor. Och säga, men hallå Carolina, vad gör du? Vi har kommit överens om det här. Förlåt. Och så sitter 8 personer till och nickar och säger, ja Carolina, vad gör du? Då är man liksom, och det här är inte ett juridiskt kontrakt utan, men det är ett moraliskt kontrakt som vi då kallar samverkansdeklarationer, partneringavtal eller vad, strunt samma, men det är ju spelregler. Så goda trygga relationer, öppen och tydlig kommunikation, gemensamt överenskomna spelregler, det är vad jag lägger tyngden på Och då säger ju alla akademiker och sådana här som har grottat ner sig som vi nu är intresserade av. Ja, men du har inte tagit din disk och du har inte beaktat SCARF och GROW-metoden. Och så räknar man upp 54 sådana här nice to have-verktyg som var och en är jättebra. Men jag säger min poäng om jag får vara lite provokativ. Det är så här, plocka in alla de där då. Kassam och disk och allt vad det heter. De är jättebra. Men du kommer fasen inte att få ett starkt samarbetande team om du inte har säkerställt att relationerna är goda och trygga. Eller att du har en öppen och tydlig kommunikation när man pratar om allt som är väsentligt. På ett sakligt och respektfullt och fint sätt. Eller att du har spelregler som alla har committat sig till och vill följa och vill ha från varandra. Mm. När de tre sakerna är på plats, då kan vi klä på hur mycket lullul som helst med fina teoretiska modeller. Men ingenting kommer funka om någon av dem eller om flera av de sakerna inte är på plats. Så mitt fokus oftast är en tajt tidsbegränsning. Ja, som samverkansledare så kan du få en eller i bästa fall en och en halv, två dagars startworkshop. Och då ska jag hinna lägga den där grunden. Och jag lägger fokus på att öppna upp och luckra upp den här känslan av att gud vad spännande, vad ofarligt att prata med varandra. Vad kul att lära känna varandra. Gud vad intressant när jag märker att vad lika vi är eller vad man kommer nära varandra. Mm. Och sen får den här klarheten för sig att vi måste prata om allt. Och det är så vi ska göra. Och kan vi sen komma överens om ett papper med 4-5 rubriker, med 3-5 bullet points på varje rubrik som beskriver hur vi vill ha det. Då är min poäng lite buffligt då. Till 90% så löser ni alla problem som dyker upp i projektet. Därför relationerna är goda, kommunikationen är god och det är klart som korrespond hur vi ska bete oss insemellan. Resten är projektprocesser. Vi ska utveckla naturligtvis rutiner, processer, hur vi ska ha teknikmöten och byggmöten och samverkansmöten. Men det är en del av själva projektstrukturen och processen. Men att hoppa över och inte jobba med relationer, kommunikation och vilka beteenden som är viktiga för att lyckas. Alltså för mig är det hål i huvudet. Så det är det jag ägnar mig åt och lägger grunden i. Sen klär jag på efterhand som organisationen är mogen och utveckla feedbacken, utveckla mötesstrukturen och utveckla ledarskapet beroende på. Det är också så här, om jag får bara visualisera nu. Om ni tänker er en linje, att rikta mig åt lyssnarna då, framförallt. Om ni tänker er en linje, så i ena ytterligheten så har vi ett stort hjärta med omtanke och empati. Och liksom så här, ja, det mjuka, varma. Och sen det andra så har vi raka besked och tydligt sätter ner foten när saker går fel. Jag kan uppleva, om man får liksom raljera, att ledarskapet ofta är någon så här lite mellanmjölk mitt emellan. Vi är dåliga på att vara generös med bekräftelse och feedback och få människor att känna sig uppskattade. Alla behöver känna sig omtyckta, betydelsefulla och kompetenta. Och kan vi vara generösa med det, då bidrar vi till ett större engagemang med ökad trygghet och ökad trivsel. Och så blir det verkligen 1 + 1 = 9 och 11. Det andra som jag ville säga där. När saker inte gör som det ska, eller man inte gör rätt eller engageras eller är lojal eller fokuserar på projektets bästa, då behöver någon som har en medarbetare eller ledare säga ifrån och säga att nu det är inte okej. Okay. Det här är inte det beteende vi vill se. Men då tycker jag att det finns en lamhet där man inte törs ta den konflikten. Man törs inte stöta sig. Och så blir ledarskapet lite lamt och svagt. Så, sen finns det ledare som är alldeles för burdusa och hårda. De behöver ju stretchas och inspireras till att bli mjuka och empatiska. Och de som är snälla och försynta och respektfulla, och de behöver också utvecklas, sätta ner foten och skapa respekt och tydlighet. Så att det är också en bit som jag ser liksom behöver skapa sig medvetenhet om. Du ville säga något där, kändes det som.
Nej, jag bara undrade, vad ska man säga? Kan det vara skillnad om det är liksom ett projekt med så här tydliga mål och liksom man kan projektifiera allting och så committar sig partner på att det här ska vi göra, att vi ska bygga en väg eller vi ska bygga en bro. I vissa frågor också där man samverkar är det mer så här, ja, men det är liksom lite mer lösligt, kanske inte är ett definierat projekt utan man liksom samlas kring en samhällsfråga, till exempel hur ska vi lösa klimatfrågan, eller alltså så här lite svåra, och det jag bara tänker så här, det här med spelregler till exempel, jag tänker det kanske skulle vara svårt då att få alla att, eller möjligtvis skulle man kunna kommitta sig till spelregler, de som då möts första gången. Mm. Men sen så kanske det kommer då in nya aktörer och nya perspektiv. Det är liksom inte, det är liksom en, också en aktörssamverkan som hela tiden förändras. Men då antar jag, då får man ju ta upp spelregelsdiskussionen igen då kanske.
Fast får jag säga en sak? För jag tycker att när jag lyssnar på dig, Mikael, så tänker jag, gud vad skönt. Alltså dels att du bara har de här tre punkterna som är liksom kompassen kan man säga. Och lite så här, ja men allt det andra kan vara lite add-on liksom när man har, när man har det på plats. Jag tycker det är väldigt härligt för att det också är det här tillgängliga i det du säger som jag tror alla kan förstå ganska väl att det är det som krävs. Och jag tänkte också på det när du pratade, så tänkte jag på de här väldigt många samverkanssammanhang som vi är inne i och ser. De handlar, det är ju inte såna här stora infrastrukturprojekt då, utan det är mer liksom, det kan vara socialtjänsten ska samverka med polis och skola och försäkringskassa och arbetsförmedling och vad vet jag. Massa såna här processer som eller då innovationsprocesser där man liksom håller på och ska försöka ta tillvara någon potential mellan olika aktörer och sådär. Men jag tänkte ändå att gud vad skönt om du hade kommit in där och varit samverkansledaren i de projekten. För jag tror faktiskt att det skulle hjälpa. För särskilt när det är lite sådär oklart och lite, och kanske också en kultur av att man inte vill tråcka någon på tårna, alltså man är väldigt försiktig. Då tror jag faktiskt att exakt det där som du pratar om skulle vara otroligt gynnsamt. Både liksom allt de där tre punkterna, bygga, alltså skapa trygga relationer, för det oftast är inte det. Skapa en tydlig kommunikation, oftast är det inte det, och spelregler, och väldigt sällan har man det och pratat om det, så att det är liksom
jag tror också det, men jag tror bara att man kanske måste hela tiden förnya diskussionerna för att det är
absolut liksom, och det var bra att du sa det,
ändliga processer, så jag bara tänker att det är säkert otroligt viktigt att prata om spelregler och ge någon typ av ram för samverkan. Men man kanske måste då hela tiden föra dialog om vad är viktiga spelregler nu? Eller, liksom, eller vad var en tanke?
Två aspekter kring det. Det var bra att du sa det. Spelreglerna tas ju fram här och nu. Och det är ju ett levande dokument. Det ska ju främja och hjälpa de som jobbar tillsammans att få det så som man vill ha det. Mm. Och en aspekt där vad det gäller rotation och omsättning på folk. Har vi projekt som håller på 3-5 år, då blir det ju rotation på folk. Det jag försöker få in, det är att, eller uppmuntra och uppmana till, att varje enhet måste ha det här levande kontinuerligt. Om inte varje vecka, men frekvent återkoppla och prata om det. Så att det blir en del av vardagen. Rama in det. Sitter det inramat på väggar, på etablering eller på baracker, i byggbodar eller inplastade på kontors grupprummen och så vidare, så att man har tillgång till den önskade kulturen eller projektkulturen. Och där är det så att alla som kommer in i projektet, även om projektet har pågått i 1 eller 2 år och någon slutar och kommer in en ny, då är det samma dag som den personen kliver in, så ska den läggas fram utöver att man skriver på att nu börjar tjänstgöra här och så vidare. Då ligger den som en lapp att okej, det här är vår projektkultur, det är vår önskan, det är vi som har tagit fram det och kommit och sagt att vi vill ha det så här. Så för att vi ska trivas med dig så är det vår önskan att du också köper in dig på det här och väljer att följa det här. Mm. För det är ett behov från organisationen. Och jag tänker att den som kommer och får det serverat så här, wow, här är någon som har månat om att vi ska trivas och vara effektiva tillsammans. Så jag har svårt att se att någon tycker att nej, jag vill inte bli tvingad dig. Jag vill inte gå in i någon sekt här, utan det är ju för att alla ska få det tryggt och bra. Mm. Och sen så får man revidera i den här kontinuerliga reflektion är så här ord som jag tycker är, kan uppmuntras till allt och alla i mycket högre upp. Vi är så stressade och så ont om tid, så reflektera ofta och framförallt i grupp, för det är där den kollektiva intelligensen ligger och lösningar på saker som vi inte vet om än, just för att vi nyttjar varandras klokheter. Och i de där forumerna får man ju stämma av hela tiden så här, vad tycker vi om spelreglerna? Ska vi revidera dem? Ska vi stryka saker som bara finns där och funkar så vi förenklar den? Eller ska vi lägga till något nytt som vi känner att vi behöver? Och då blir den väldigt högoktanig och relevant för alla, så att det inte bara blir en sån här floskelsamling som man skrev för 2 år sedan som ingen följer.
Mm.
Det gäller att hantera den också med aktualitet, vad heter det? Uppdatering och hålla den levande.
Ja.
Du lyssnar på podcasten Art of Collaborating och vi hoppas att du tycker att det är intressant. Vi försöker ju sprida kunskap om hur vi kan stärka våra samverkansförmågor på olika sätt. Så förutom den här podcasten så har vi också utbildningar i samverkan och vi erbjuder rådgivning och processledning. Så om du är intresserad av att veta mer om det, gå in på www.lankaconsulting.se.
Men det här är ju jättekul, jätteroligt Mikael, tycker jag, att lyssna på dig. Och för att det är så annorlunda faktiskt än vad vi, hur vi pratar om det. Men jag tänkte på den här frågan du hade, Anna, med, om jag fattar det rätt, det här, vad är lärdomar från olika, eftersom du har varit inom både då den här byggbranschen men också inom kris- och säkerhetssfären. Vad ser du liksom, vad är specifikt med de här olika kontexterna eller sammanhangen? Är det något särskilt som man behöver tänka på där, eller är det liksom?
Eller som du har lärt dig där liksom?
Jag är inte förberedd på den, jag har inte hunnit tänkt igenom det, så det blir lite höftskott nu då. Säkert ett mycket, mycket bättre svar om jag får fundera och återkomma. Men här och nu då, så tänker jag att, först vill jag säga att jag tror inte jag har något jätteklokt eller bra att säga som lyssnarna ska börja skriva upp och till, utan bara så här, min spontana reflektion kring det är att krisledning, kristräning, tycker jag oerhört mycket om. Därför att det är få saker som blir så allvarligt och så tydligt och sånt genomslag. Och jag gläds varje gång jag leder en krisledningsövning och ser personer som inte är linjechefer utan en i församlingen och bara blommar ut och är kreativ, kommer med förslag. För att det är en situation där alla är på samma nivå, även om de har roller och någon form av hierarkisk roll. Men klimatet, metodiken för att vara effektiv i en kris, skarp kris, det är ju att man jobbar liksom utifrån ett samarbete. Och det är väldigt stora och tydliga konsekvenser. Så det blir ett väldigt lojalt fokus mot att göra rätt. Mm. Och min enkla metodik som jag beskriver, i kris så är man alltid i efterhand. Vi har en nuläge där vi behöver förstå, analysera, fatta en rad beslut om åtgärder, insatser som så kort tid som möjligt ska återställas så att vi är business as usual igen.
Mm.
Det är vad krisledningen syftar till utifrån mitt tänk. Mm. Och det är ett samarbete där olika personer samspelar och löser ut det här. Och det blir så tydligt att man gör sitt yttersta och är lyhörd för varandra, samtidigt som det finns någon form av drivkraft och framdrift som ska ske för att man ska komma ikapp det där efterhandssituationen. Så det är liksom en kittlande, pirrig, spännande, skön, mentalt utmanande situation, men oerhört utvecklande. Och när man har hittat och skapat den där metodiken och följer den, så är det så härligt att se de här teamerna som egentligen inte har fullblodskrisledare, men när man ger dem verktyg och ger dem en metodik att följa och checklistor som är liksom praktiska och rationella, hur duktiga människor blir på relativt kort tid att hantera väldigt komplexa situationer. Så att det skapar ju någon slags, tillbaka till samverkan, en positiv tro på människan och människans förmåga att samarbeta när man verkligen vill det. När man kan enas om ett gemensamt mål. Vi ska lösa den här allvarliga situationen, tillbaka till business as usual, med så få ekonomiska förluster som möjligt, med så få mänskligt lidande som möjligt och varumärkesbrister.
Ja, alltså man tar
det här ser, ja, förlåt.
Man tar liksom frågan och situationen på allvar och agerar också på allvar.
Ja, och då tänker jag så här. Tänk om man gick så in i bomben all in utan att bygga upp någon stress och utan liksom med ambition att enas kring ett starkt committat gemensamt mål och vilja bidra till dess bästa och helhetens bästa och parkera ego och prestige för sakens eller projektets bästa. Där har vi liksom en nyckel till hur vi behöver jobba för att det ska bli bra. Det är om krisledning, tänker jag. Jag tycker det är väldigt utvecklande och stimulerande att jobba med kris. Plus att man blir väldigt mentalt, man blir trygg och stärker självkänslan och självförtroendet att hantera svåra situationer om man får öva i det. Så att det är med liten övningsinsats som det ger väldigt mycket på flera olika områden.
Mm.
Kommentar om säkerhet. Utifrån omvärldsläget så är det viktigt idag, och precis som ni berör, det är inte bara försvarsmakt och polis och Säpo, utan det är liksom hela civilförsvaret. Det är allt som rör kommunikation, sjukvård, vatten, allt, elförsörjning. Så det är liksom, det blir så tydligt att det är allvarligt nu utifrån hur det ser ut i omvärlden. Tragiskt, men sen kanske vi har en, utifrån vår långa fred också, en naivitet som vi behöver damma av och borsta bort och liksom öka vår medvetenhet. Vi behöver bara titta i Finland som grannland, så är det ett helt annat mindset kring säkerhet och civilförsvar och så vidare. Det finns något sunt i det, men vad vill jag säga kopplat till samverkan och människor? Jag kan uppleva att säkerhetsbranschen är väldigt, väldigt fokuserad, och det skadar naturligtvis, på regler, instruktioner, lösningar. När jag jobbade i näringslivet som koncernsäkerhetschef och var på mycket konferenser och seminarier med andra säkerhetschefer, så var min känsla ibland att det är väldigt mycket fokus på liksom regler, policies, teknik. Och jag tror att hela säkerhetsområdet skulle vara betjänt av att öka sin förmåga att förstå människor, hur man tar människor, hur man påverkar människor och därmed kan skapa både lojalitet och engagemang att följa säkerhetsinstruktioner. Idag kan jag uppleva att det finns klyftor där säkerhetsnördar är väldigt krävande och väldigt nedlåtande kanske ibland mot mänskligheten. Och mänskligheten har en låg acceptans och förståelse och nonchalans. För att man inte vill förstå, för man möts inte. Så jag tror människan och interaktionen mellan människor är viktig för att skapa både förståelse och lojalitet.
Ja. Det där är ju intressant.
En av anledningarna varför jag också tröttnade och inte kanske kände att jag ville fortsätta jobba i säkerhetsspåret. Även om det är jätteviktigt och det jag hedrar alla som väljer att jobba med det, för det behövs. Men för mig är liksom vikten av att integrera människor och skapa lojalitet med grundläggande.
Mm. Ja, det där är ju väldigt spännande eller intressant överhuvudtaget, just där kanske om några blir väldigt mycket experter inom ett område, så ska man få med sig andra, eller liksom, och kan man kanske prata lite olika språk också kring saker och ting, och hur kan vi översätta emellan och liksom skapa den där engagemanget.
Nu har vi har lite, ja, vi har inte så jättemycket tid kvar, men det är någonting som ni känner, som någon av er känner att vi vill prata om innan vi avrundar. Som vi inte har pratat om.
Jag tycker jag babblar så mycket, så nu får ni komplettera lite med era behov som ni ville beröra, om vi ens har gjort det.
Ja, kanske det här med bygg och infrastruktur. Infrastrukturprojekt. Vad tänker du där? Liksom, vad är lärdomarna i sådana där? Det är otroligt stora komplexa projekt och som ska bedrivas liksom, i samverkan mellan aktörer och med.
Ja, jag tänker så här. Det är väldigt olika. Just nu så gör jag något unikt i ett motorvägsprojekt mellan Västerås och Köping E18 som bygger ut 2,5 mil motorväg. Rollen som samverkansledare är ofta att dyka upp en gång i månaden eller i kvartalet som gubben i lådan och ha lite uppföljning. De som var platschef och projektledare där för 2 år sedan när vi startade, eller när jag kom in i det projektet, så var oerhört dedikerade att samverkan ska göras. Otroligt seriöst och engagerad. Och han, nu har han gått i pension, han som var projektledare där inledningsvis sa efter att jag hade haft startworkshopen och blev ombedd att vara där så mycket som möjligt. Och sa, jag skiter vad det kostar, se till att vara här, för när du är här så blir det bra. Okej, okay, liksom så här, men jag kan inte vara här hur mycket som helst. Nej, bedöm själv, var här så mycket du kan. Mm. Och så är vi tacksamma för det. Så att jag är där i snitt 2 dagar varje vecka. Och de skårar på 100 personers projektorganisation. Jag mäter dem på skala 1-5. Där deras projektkultur då beskriver rubrikerna engagemang, säkerhet, kommunikation, hållbarhet och trivsel. Där ligger de mellan 4,2 och 4,6 efter 1,5 års produktion på 100 personer. Det är tjänstemän och yrkesarbetare. Och många säger det liksom att de har aldrig jobbat i ett projekt där de har trivts så mycket och upplever en sån öppenhet och sån interaktion och sån trivsel. Det här har valsat runt i lederna i Trafikverket och som är beställare. Och nåtts upp på olika chefsnivåer. Så att i höstas i september så nådde det generaldirektören då, som är chef för 12 000 personer och sitter och bara jobbar med strategiska frågor. Då pekade han på 4, 5, 6 direktörer och marknadsdirektör och kommunikationsdirektör och personal. Ni ska med mig, jag ska åka dit, jag vill se vad de gör. De gör någonting som andra inte gör och jag vill se vad det är, för att det är någonting som görs jävligt bra där. Mm. Och så han la en hel dag och bara satt, och gick runt och frågade och ville veta liksom, hur jobbar ni, vad ni gör. Och jag var inte där själv den dagen, men projektledaren då, som var ansvarig för besöket, han sa det, vi har en samverkansledare här som drillar oss i ledarskap, möteseffektivitet, coachar och boostar arbetsledarna så att deras ledarskap stärks. Utbildar i liksom hur vi ska kommunicera på ett öppet och bra sätt och stärker relationerna kontinuerligt. Är tillgänglig när som helst på avrop där folk kommer och vill prata om problem och utmaningar. Så jag tror, och det här är en sån branschutmaning eller provokation. Fråga, om vi tittar i projekt 5, 10, 15 år bakåt, så satt det inte kalkylatorer och tidplanerare på heltid i projekt. Det skötte linjecheferna. Och idag i projekt som är över 300 miljoner så sitter det garanterat heltidsanställda tidplanerare och kalkylatorer. Jag tror och hoppas att om 3-5 eller max 10 år hoppas jag innerligt att i alla projekt som är mer än 300 eller 500 miljoner där sitter en samverkansledare minst en dag i veckan och är fysiskt på plats. Och hjälper, coachar, hjälper till att medla vid konflikter och skav för att inte det ska bli ineffektivt. För att det inte ska vara skaviga relationer. Och jag ser en supertydlig korrelation. Hög närvaro, hög tillgänglighet på samverkansledaren. Jättehög trivsel, jättehögt engagemang. Jättehöga resultat på mätningar som vi gör. Så att, det är min liksom pitch till hela branschen.
Ja.
Se till att anlita och ha samverkansledare som finns på plats i större utsträckning, för det blir en superpositivt resultat.
Finns det någon sån övergripande diskussion i branschen också då om liksom samverkansledarens roll och effekter?
Nej, jag har inte kommit jättelångt i det. Jag uttrycker det där jag möter dem och pekar på de projekt jag har varit i och där det har blivit väldigt framgångsrika resultat. Och peka på just korrelationen att det blir det tack vare det. Och att man jobbar med de här grundfaktorerna som jag har beskrivit.
Men det är inte så att det finns mötesplatser för samverkansledare som har den sortens roll. Där man liksom pratar om framgångsfaktorer och sådär.
Det finns, jag vet att byggherrarna har något sådär årligt återkommande för samverkansledare. Mm. Och varenda år så krockar det med andra saker som jag är uppbokad på, så jag har inte varit på det. Men jag vet att det finns forum, men annars så är ju samverkansledarrollen är ju ganska ensam. Så att man känner väl en handfull och så umgås man och pratar med dem och delar åsikter. Men det är så olika beroende på vilka projekt eller organisationer man är och jobbar, vilken mottaglighet det finns. Det bygger väldigt mycket på en lyhördhet och en tillit att okej, okay, gör det du vill göra, bara det blir bra. Men oftast är det så, nej men du får vara här max en gång i månaden för annars kostar det för mycket pengar. Mm. Liksom så här, projektet kostar x antal 100 miljoner eller miljarder och det är liksom, ja, det är kaffepengar, det är vad en samverkansledare kostar. Så det är liksom, det är en väldigt oklok besparing skulle jag säga. Det är en investering, det kostar inte utan det är en investering att spara pengar, att öka effektivitet, öka engagemang, öka trivsel, öka hållbarhet. Så att det är liksom, ja, jag tycker man ska ändra mindsetet på det.
Ja.
Ja, men gud vad spännande. Jag tror att vi måste börja avrunda och då funderar jag på, vi brukar ju alltid också checka ut från våra samtal. Nu ska jag fundera på vad kan man ställa för fråga då. Det har ju varit väldigt, väldigt intressanta inspel från dig, Mikael. Och, men om vi alla svarar på frågan efter det här samtalet nu. Vad har du nu för tankar som du vill fundera vidare på? Det kan man ställa som en fråga. Så att, då börjar jag fråga dig, Anna.
Ja, vad spännande fråga.
Ja.
Mm. Vad har du nu för tankar som du kan fundera vidare på?
Ja, efter det här samtalet.
Ja, nej, men, jättespännande att prata med dig, Mikael. Ja, men jag tar ju med mig liksom de här tre grundbultarna som du har pratat om förstås och tycker ju att de är vettiga. Jag funderar och jag tar ju med mig tankar också kring olika typer av samverkansfenomen och samverkansprojekt och hur man bara får liksom, att det kan vara lite olika kontexter kanske också i olika typer av samverkansprojekt. Så det är bara liksom en tanke som jag tar med. Men jag tror ju de här sakerna som du nämner är oerhört intressanta i alla kontexter. Sen tänker jag att de är projekt eller processer kanske olika hårt styrda och så får lite olika konsekvenser. Sen tycker jag det är jättespännande det här du säger liksom om vilka effekter en samverkansledare kan skapa i den här typen av bygg- och anläggningsprojekt som du nämner och liksom, alltså det borde ju lyftas och diskuteras och det tror jag i många sammanhang att om man gör det bra, samverkansledaren kan skapa väldigt mycket bra effekter och det är som du säger en investering. Så det tar jag också med mig, hur kan vi prata mer om man då gör det på ett bra sätt, vilka liksom mer effekter som det faktiskt kan skapa. Så det är, men jag kommer att tänka massor också. Efter det samtalet.
Ja, nu när du svarade på check-ut-frågan så kom jag på en bättre check-ut-fråga.
Okej.
Tror jag
ja,
i alla fall.
Ja.
Nej, men jag tänkte att frågan eftersom vi har ju träffat dig en gång tidigare, Mikael. Och nu träffade vi dig. Och innan vi började spela in tror jag så sa vi att ja, men, vi får ju prata vidare sen också. Liksom.
Men, absolut.
Men frågan var vad hade du velat prata vidare om vi hade haft tid? Den tror jag, den kanske hade varit bättre.
Ja, men ja, men det här med liksom hur kan vi sprida samverkan som arbetssätt och samverkansledarens roll och liksom prata om vikten av den här typen av funktion i hela samhällsbyggandet. Liksom.
Mm. Ja.
Det
hade jag velat.
Ja, du får inte.
Ja. Jag jobbar ju ganska isolerat i samhällsbyggnadsuppdrag eller infraprojekt framförallt. Inte så mycket bygg, men något enstaka bygg. Men jag gick igång på det ni pratade om, eller du pratade om Anna, om de här samhällsfunktionerna som är lite mer uppluckrade och inte så distinkta klossar eller projektmoduler, utan att det är liksom kommuner, alltså så här större myndigheter, och då känner jag så här, det kan jag liksom kicka igång på, känna så här, att är det någonting som jag generellt upplever att tåla att effektiviseras och öka engagemanget i kommunala, regionala sammanhang är ju just då liksom att tänk om vi kunde liksom väcka en inspiration där människor som jobbar i de sammanhangen går igång på och tycker, nej men shit vad meningsfullt, vad nu, det här vill jag vara med och samskapa. Inte att jag jobbar i kommunen, utan Här är jag med och skapar en förändring i samhället så att mina barn får en bättre stad att bo i om 10 år. Eller här lägger jag grunden för efterkommande generation så att vi verkligen blir hållbara. Så att vi blir mer ekonomiska. Så att vi får på riktigt engagera oss och se möjligheter. Alltså kan vi få de typen av organisationer och kicka igång på och säga att ja, hjälp oss och processled oss så att vi får ut hög effekt när vi samlas och har seminarier och workshops och använd samverkansledare för att skapa kvalitet i de processerna och ett högt engagemang. Det skulle kännas som att då når man ut liksom i, ja, någonstans där det verkligen blir en utväxling på effekt och nytta och kanske trivsel och engagemang och glädje. Alltså, vi har aldrig vetat mer än vad man vet om människor och vetenskap än nu. Vi har aldrig haft högre nivå av psykisk ohälsa. Så tänk om vi kan hitta nycklar för att balansera ner det där. Och, ja, den är lockande.
Ja, vad var det nu för fråga? Ja, vad jag hade velat prata vidare om. Ja. Ja, men jag skulle bara följa med er två på det ni ville prata vidare om. Men både liksom, hur ska man sprida?
Ska vi gå en walk and talk?
Ja.
Jag kan ju tänka lite så här, när du pratar, Mikael, att det låter så enkelt när du säger de där sakerna. Eller man liksom tänker så här, ja, om Mikael kommer in är så jäkla tydlig med de här, ja, 1, 2, 3 och nu kör vi liksom. Då kommer det gå bra. Och att man då kan tänka sig, ja, fast det funkar inte i våra processer och det är så mycket regelverk. Och, alltså nu tänker jag ändå på de här myndigheterna och liksom. Väldigt komplexa frågor. Alla är väldigt liksom in i sitt sakområde och hur ska man ta sig det liksom. Men jag tror ändå att det du säger, jag tror jättemycket på det du säger och jag tror liksom att det är bara det att det är en annan, vad ska man säga, det är en annan kultur och då. Men, och därför skulle det vara så kul att testa liksom, hur kan man lära av det där? Vad skulle hända om man gjorde så där som, och liksom tog ett sånt grepp, ett sånt ganska enkelt grepp? Och jag tänker också lite bara självkritiskt på våra, eller inte självkritiskt, jag tänker att vi håller på med våra olika krångla till begrepp och sådär. Men det skapar också ett värde liksom i vissa sammanhang att få begrepp för vad vi behandlar det här om och vad det här är viktigt och sådär. Men jag tror att det här som du, ja, jag blev väldigt inspirerad av, det är väldigt mycket den frågan jag går och bär på just nu, nämligen hur gör man det här liksom mycket mer tillgängligt och mycket mer enkelt att bara göra. Så jag tycker att det var väldigt befriande att höra dig prata på det här sättet. Och utan att använda massa konstiga begrepp och sådär. Att det liksom är väldigt enkelt och att alla människor kan också. Men att det krävs lite det här, den här tryggheten och så. Så att så prata vidare om precis hur kan vi få ihop. Jag ska säga till lyssnaren också att Mikael, du har ju suttit och gjort så här med händerna hela tiden.
Som kugghjul.
Som liksom med fingrarna går så här ihop. Så det skulle jag kunna säga. Ja, men hur får vi det här att gå ihop? Både, alltså det du har som erfarenheter från branscher eller områden som faktiskt inte vi har så mycket erfarenhet från. Men hur kan vi få ihop det med det vi håller på med? Med liksom de processer som inte är så, som har en helt annan kultur och liksom så. Det tror jag att vi ska prata vidare om efter den här podden någon gång.
Gärna, jättegärna.
Så tack så jättemycket, Mikael.
Ja,
tack själva, jättekul att prata med er.
Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Lenka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.